Hej och välkomna till avsnitt 224 av podcasten En präst och en mammut. Med mig mammut och vid min högra sida har jag...
Ja, det var Kjell här som gjorde mammutljudet.
Ja, eller vad precis. Det var. Som är präst. Och idag har vi kastat oss på direkt. Vi har ingen gäst, utan nu tycker jag att den har varit med så mycket. Så nu är man vän av podden.
Ja, just det.
Hanna Bergman.
Hallå, hallå.
Det är 50 gången om jag har räknat rätt.
Ja, jag tror det är 50 gången.
Ja. Nu. Ett av våra mest uppskattade avsnitt har ju Hanna varit med. Ett av våra första.
Ja, just det.
Du berättade om ditt liv och sorg och annat. Väldigt starkt och bra. Det var typ avsnitt 12 eller något sånt. Väldigt i sin linda. Sen har du medverkat fram och tillbaka. Så att man får gå
fram
tillbaka.
Fram och tillbaka, hur gör man då? Man medverkar fram och tillbaka.
Jag vet inte. Okej.
Okay. Ja. Några gånger har det blivit.
Ja, några gånger har det blivit. Mm. Och nu är Hanna med idag och det känns roligt. Det här avsnittet, vi är ledsen Hanna, kommer inte specifikt handla om dig som du har gjort tidigare. Ja, men när vi har intervjuat dig så. Utan,
vänta, reser du och går nu?
Alltså. Hej då Hanna.
Nej, då var det nog inget för min...
För mitt ego. Nej, men vi har haft möte här idag och så frågade jag Hanna, snälla kan du inte vara med? Vi behöver få en ny infallsvinkel på saker och ting.
Eftersom vi har skypat väldigt mycket och pratat om corona hela tiden.
Ja.
Så.
Men det gör vi inte idag. Kanske
det kommer
vi
nog
corona,
göra.
Men vi skypar inte, utan vi
sitter
med lite avstånd i alla fall. Så när vi kan. Eller skit i det.
Vi har ingen sån här sombrero. Som du berättade om här, att man har en hatt med en meters brätte.
Ja, och då blir det då, om vi har en varsin meter, då blir man alltid 2 meter från sin nästa.
Just det.
Så.
Rätt så ofta skulle jag vilja ha en sån. Ja. Alltså oavsett corona.
Det blir inte att
allmänt
bara gå runt med en sån. Rör mig inte.
Jag såg en sån här liten hund häromdagen.
En liten hund?
Ja, men en liten hund, ja. Och går med en sån här jättelång pinne. Det är väldigt gulligt bara det. En sån liten som varmkorvstorlek. Alltså en, vad heter det, tax-variant. Och sen typ en meterpinne. Den gick och så. Ja, den fick ju sin distans.
Ja,
precis. Jag tänkte att vi också skulle
så 70
börja bära
pinnar.
I munnen. Hörrni, nu tar vi oss igenom den här podden. Kära lyssnare, välkomna. Ny vecka, ny möjlighet. Kjell, vi börjar med dig. Hur har du haft det sen vi såg sist?
Jag har haft det bra. Jag fick ett samtal igår som jag bara kan berätta lite grann om så på min tjänstetelefon. Och det var en person som ringde från ett helt annat, en annan plats i Sverige än där jag befinner mig eller där vi befinner oss. Och hade tagit som sin uppgift att ringa runt till församlingarna i Sverige och berätta att världens sista tid var nära. Och i det här fallet så var det då, nu kommer det igen, redan, corona som gjorde att den här personen då kunde se att det här var världens sista tid. Och att personen hade ifråga dessutom hittat en geting i sin post. Och det är ju något som är konstigt, att getingar är igång redan så här års. Så att det gjorde ju den här personen övertygad om att det är getingarna som kommer att sprida nästa pandemi. Så för det kommer fler och kommer att bli värre när vi inte ens kan vara utanför dörren. Och då så är det också så att de här är ju sända till oss av Gud. För att Gud vill att vi ska vända oss till Gud. För Gud är inte riktigt nöjd med hur vi lever på jorden. Så därför så måste Gud göra så här för att vi ska vända oss till Gud. Det var väl det hela.
Får jag komma in där med en följdfråga? Vi pratade för några veckor sedan om jättehumlor. Och nu är vi inne på getingar. Jag vet inte om de hänger ihop. Men jag kan Uppenbarelseboken alldeles för dåligt. Men jag tänker att den här personen hänvisar till det.
Ja, precis. Så
kan man tänka. Men däremot så kan man ju sina plågor som kom in i Egypten på Mosetid. Och där är alltså det är de här gräshoppssvärmar och hit och dit. Jag tänker personen tror att det är något med det. Den här getingen i posten är ett tydligt tecken. Den är första av många.
Så måste man väl tro att... Men det skulle, på något vis så skulle det vara getingarna som... Och det som skulle komma med nästa stora...
Jag börjar ju då tänka på... Den här kan ju du bättre än mig, Kjell, tror jag mig i alla fall. Harry Potter ligger ju dig varmt om hjärtat.
Ja.
Ja, och i första boken, berättelsen, så får ju Harry Potter såna här brev. Såna här brev, men de kommer ju in.
Ja, från, just det.
Han ska in på skolan. Mm. Och familjen där, som jag har glömt exakt nu bort
från... Dursley.
Tack så mycket. Pappan där spikar ju igen och gör allting för att de här breven inte ska ska ta sig in.
Just det. Men de kommer in i alla fall.
De kommer in i alla fall. Och tänk då den här personen, kanske då, eller vi också då, här att de här getingarna då kommer ta sig in. Oavsett om vi spikar igen, och de kommer bara ta sig in och det kommer rivas väggar av geting.
Ja, det är så. Det är ju möjligt faktiskt, ja, att det är så. Jag tror kanske inte att det kommer att hända.
Nej.
Det
var vad den här personen trodde. Och ringde och upplyste dig.
Ja,
och jag ska det. Inte, jag, det är ju så att det är lätt att fnissa. Det ska vi inte göra nu. Men däremot, så hur tar du när du får ett sånt samtal?
Ja, det är så att den här personen har jag talat med tidigare.
Ja.
Jag upptäckte inte det först. För att först så frågade personen mest om hur vi hade gjort i församlingen apropå corona.
Just det.
Och då tänkte jag att det var
typ säkerhet och
ja,
sånt,
men
där.
Lite sånt där. Och då var det väl, tänkte jag, att det kanske var en församlingsbo. Men sen så när samtalet framskred så kände jag igen det här sen tidigare, att jag har hört den här personen berätta det här tidigare, fast då var det inte corona utan det var andra saker i världen som tydde på att det var världens sista tid. Och den här personen är nog inte knäpp på något sätt, utan det här är en övertygelse som den här personen har.
Ja.
Och har ju då förstås tagit, som eftersom det här är en övertygelse, så har personen i fråga tagit det här som sin uppgift. Det här är viktigt att upplysa om att det är så här. Och jag tror ju inte på något av det personen säger, vilket jag också sa till hen.
Person, ja.
Tänk att jag sa hen.
Ja.
Använder det för första gången kanske. Jag sa det också, att jag tror inte på det du säger. Jag håller inte med, men du får prata. Och så hade vi det. Så att min input var väl väldigt liten där, tror jag. Jag var mest att jag lyssnade. Ja.
Men personen ville ju att du skulle sprida det här vidare till församlingen.
Ja.
Nu gör du ju det.
Nu gör jag det.
Med stor omnejd.
Så nu gör jag ju det. Precis. Jag kommer nog inte att kanske varna just för getingar och så inom predikan. Nej. Eller så här. Men nu får du ju den här tanken, spridning.
Ja. Man hoppas ju att personen har fel.
Ja, verkligen.
Så att I told you so vill jag inte höra. Det kanske jag inte hör då, för då är det ju too late så att säga.
Ja, jag tänker att Hanna skulle tycka att det var ännu värre om det var grodor.
Och så. Ja, när du börjar prata om så här plågor och jag bara ser djur och krypa fram. Och jag bara nej, säg inte.
Om det skulle komma till dig, alltså du tar mellan två räkningar ligger en, ja men ganska saftig groda.
Nej, alltså jag får ju ont i min kropp nu bara.
Ja, och sen öppnar du där du har kastruller, där ligger en panda.
Nej.
Och så bara, vad är detta? Så är det grodor.
Nej, det är ju min mardröm. Alltså det är min mardröm att jag ska... Jag blir jagad av grodor. Alltså det
är ju, alltså nu är jag rädd för ormar, det vet ju vi, ni och säkert några av lyssnarna. Och jag skulle ju vara livrädd att bli jagad av en anaconda till exempel. Men den är ändå till...
Den är farlig egentligen, på riktigt också.
Kramas hårt. Men jag ser ju de här små, lite nästan som de här grodorna som finns i lösviktsgodis. Alltså de är ändå gulliga.
Nej.
För du kan inte äta det i lösviktsgodis.
Nej, jag kan inte göra någonting alls.
Ingen grodor.
Inget grodrelaterat.
För det är ändå kul att se dig.
Om du ser grodmän, vet du... Hur är det?
Alltså sådär med...
Det funkar. Nej, men jag har jättesvårt... När jag pluggade och det dök upp grodor i läroböckerna.
Ja.
Då kunde inte jag läsa... Alltså,
precis som jag med ormar liksom. Ja,
det är jättejobbigt. Jag tycker det är jättejobbigt nu, för nu vill jag lyfta upp benen.
Ja.
Så att det inte ska komma en groda här under min stol. För jag tycker att det är...
För det är ändå ganska... Jag vet ju, du är ju väldigt stark och tuff. Enligt min mening. Och det är roligt att se dig då springa. Och så är du jagad av en liten sån. Söt groda. Och den hoppar efter. Livrädd springer iväg. Och sen, ja, kommer. Förlåt, vi ska inte...
Prata om det.
Utan hur har... Inte du haft det sen sist. För det blir ju ganska långt. Men hur har du det nu?
Jag har det bra. Har jag. Det är andra arbetsuppgifter just nu.
Ja.
Men är tacksam för att man har ett jobb.
Mm.
Så det måste man ju ändå tänka på.
För du jobbar ju också i församlingen.
Ja.
Berätta, vad gör du?
Jag är distriktsassistent och migrationssamordnare i församlingen.
Ja.
Och det blir ju inte så mycket av de arbetsuppgifterna nu. Men jag har fått ta nya arbetsuppgifter i och med corona som har dykt upp. Så att man har att göra.
Ja.
Och sen har jag också fått någon sorts hybris och tror att jag kan göra jättemycket saker samtidigt. Så jag pluggar ju 50% till teologiskt basår.
Mm.
Sen har jag också börjat plugga spanska nu.
Ja.
Och inser väl kanske att det blir rätt mycket procent av ens liv som jag kanske inte har.
Men när du säger att du har fått det här.
Jag har aldrig haft det förut.
Alltså, för lyssnarna nu, så det här har jag och Hanna pratat om, säkert ni också, många gånger under våra år, vi har ändå hängt ihop nu i 10 år, gjort mycket läger ihop vid den här trion. Och det är ju fler gånger i livet vi har varit där, nu har du en sak för mycket. Men nu har jag lärt mig. För det handlar ju inte alltid om procenten. För så är det ju. Alltså man kan göra, jag tror att under tid, om du har ditt jobb, Kjell, och sen är det mycket, du klarar av att jobba 120% så, en tid. Men det är ju svårare när det blir olika saker. Det är inte så att okej, du har 40% av det av livet, 40 och 20, utan det blir ju mer. För att du ska koppla om och spanska, teologi, arbetet, det låter som en typisk dig.
Ja, men härligt. Det blev lite så nu. För när man var tvungen att jobba hemifrån.
Ja.
I början där, kanske en vecka, så var det lite lugnt.
Ja.
Och då måste man starta nya projekt.
Ja, jag är med. Jag vet
så då det var det vart uteplats och det var sovrum skulle fixas och spanska. Ja. Och förarbevis för fritidsbåt.
Just det.
Och sådär.
Ja.
Och sen var det inte lika lugnt vecka 2. Men då har man ju startat allt det där. Så
just
då,
det, får man bara fortsätta.
Men det är kul. Jag är väldigt tacksam för att man har saker att göra ändå.
Ja.
Så får man ju tänka just nu.
Ja. Hur är det att... Nu läser ju du distansstudier i alla fall, så det kanske inte är någon skillnad. Tänker med dina teologistudier har du ju ändå hållit på med sen innan coronan.
Mm.
Men det var ju, så det, för dig kanske inte så stor skillnad.
Vi hade ju en träff som var precis när corona kom.
Ja.
Och vi är ungefär 45 personer i min klass. Och då var vi 8 som dök upp på den. Man fick välja.
Fysisk,
ja. Man fick välja. Så då märkte man ju att det här... Det kommer bli distans helt och hållet, tror vi då.
Mm.
Och här för 2 veckor sedan så startade jag en ny kurs. Och då var det distans helt och hållet.
Ja, just det,
men det funkar bra. Så det finns ju bra möjligheter för olika medel att ha föreläsningar på. De delar powerpoints och sådär.
Ja.
Så det är faktiskt ingen fara, tycker jag.
Mm.
Men sen har vi också nu grupparbete. Det är lite svårare när man inte får... träffas, tycker jag. För då är det också människor jag inte vet vilka de är, jag har aldrig träffat förut. Och så ska man då sitta i ett videomöte och bestämma vilken uppgift och vi ska skriva ett arbete ihop när vi sitter på 4 olika datorer. Så det är lite svårare.
Ja.
Men man får ju lösa det.
Just det.
Tänker jag.
Vad heter det? Kan du ta några? Nu har ju församlingen, det har jag och Kjell pratat om, vad vi gör i den här församlingen, och det ser ganska lika ut i många. Vad ser du som de största, ser du några fördelar med den här situationen som är nu, rent hur församlingen, och vad är de största nackdelarna, tycker du?
Församlingsarbete?
Ja.
Jag tycker på något sätt att det blir ett, vi jobbar mer församlingsövergripande. Vilket
just
jag
det,
tycker är...
Som en församling.
Ja, eftersom jag i vanliga fall är distriktsassistent i ett distrikt. Så blir det ju väldigt att vi jobbar i vårt distrikt
man
på det här sättet.
Man är sitt arbetslag.
Ja, vilket är jättekul och jag gillar vårt arbetslag jättemycket. Men det är också kul att få börja samarbeta med andra.
Ja.
Hur tänker ni och hur har ni gjort förut? Och man får lära av varandra. Och blir mer... arbetslag, kanske prästerna får samarbeta mer och vaktmästarna får samarbeta mer. Så det tycker jag är bra. Man får lära känna mer människor.
Och den grejen har man ju sen gjort till när det här är över. Alltså då har man ju lärt känna varandra bättre och fått ett sätt att samverka. Fast saker går tillbaka till mer normala så kanske det är enklare. Ja, men det var, den vinkeln har inte vi tagit upp. Utan vi har pratat om digitala mässor, men andakter och gudstjänster och sådär. Vad har varit det jobbigaste då? Kanske i ditt liv och som du ser i församlingen?
Mm. Det som är jobbigt för församlingen, tycker jag, det är ju att all verksamhet är inställd.
Ja.
Att det blir så mycket... Som inte är vanligt.
Ja.
Och det blir ett tomrum på något sätt. Mm. Också att man inte kan träffa sina kollegor på samma sätt. Att, i Sankt Larsgården då så har vi ett schema vilka som tjänstgör, vilka är på plats. Och då får man inte träffa vissa kollegor på en, två, kanske tre veckor. Och det saknar jag väldigt mycket.
Det är svårjobbat med vissa delar. Och, så, och sen alla de som inte arbetar utan som besöker oss 3-4 dagar i veckan. Mm. Och nu vet vi att de sitter. Ja, ensamheten blir enorm. Det tycker jag är tufft. Du sa någonting att ja, men vi har ställt in kyrkans motto och även mycket annat i samhället. Vart ju så här att vi ställer inte in, vi ställer om. Mm. Och den tyckte jag var helt... Det var en bra slogan och känsla i början. För att då fick vi ändå några saker. Men vi ställer om dem faktiskt. Men nu har vi varit där så länge att massa saker går ju inte att ställa om.
Nej, eftersom det har dragit ut på tiden och kommer att dra ut ännu mer på tiden. Så är det ju så. För jag pratade med någon om det idag. Att i början så tänkte man väl liksom att ja, men det här är över på några veckor. Mm. Så då kan man ju, ja men vi hoppar över. Vi ställer in det här, vi gör inte det här nu. Utan vi återkommer till det om en månad eller något. Och nu har det dragit ut på tiden så att, och som sagt kommer att göra det ännu mer. Och påverka vår verksamhet ännu mer. Och nu är det svårt. Nu måste man börja hitta andra lösningar än man tänkte från början. För att man inte ens hade behövt fundera på tidigare. Utan vi gör ju som vi brukar göra. Ja. Men nu kan man inte.
Men är det inte så också att nu skulle vi liksom kollektiv som samhälle. Men nu om vi tänker nu i kyrkan. Få en ny energiskjuts för kreativitetens skull. För att det var en otrolig kreativitet första veckorna. Och vi tänkte, ja men vi gör så här med sen vi kan fira gudstjänst. Och nu har vi hittat bra former för hur vi har andakt till exempel över nät och så. Och det var, det behaglade in till mig här som chef i ett arbetslag. Kan vi göra så här, bam, 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 massa kreativa. Det har ju minskat enormt. Mm. Bara på någon vecka. Och det är också för att, ja, så börjar man själv tänka, nej men vänta, det går ju inte. Jag skickar inte ens det för att då måste vi bjuda in dem som är 70, eller vad det nu är. Och jag märker att... min känsla är att kreativiteten har liksom svalnat så. Mm. Så jag tror att vi behöver en boost så vi känner, ja men nu tänker vi. För vi hoppas verkligen inte, men vi tänker så att det här fortsätter hela hösten. Mm. Klarar, vi struntar i övriga samhället, för det blir katastrof såklart. Men om vi klarar klarar vi inte till termin så här?
Det är tveksamt.
Det är klart vi klarar, vi kommer inte gå under. Nej, men, så. Men vi, då måste vi hitta vägar så att vi kan ställa om, ursäkta ordval, på riktigt. Mm. Så. Mm.
Det jag har tänkt på, eller som jag pratade med en granne faktiskt. Vi satt ute, jag sitter utomhus och jobbar alltid på altanen. Vilket är jätteskönt för mig.
För det, du har blivit väldigt brun redan. Tack, så att, ja, ni ser ni. Lyssna.
Nej, men det är väldigt skönt att komma ut i friska luften så. Men så börjar vi prata om, tänk om vi sitter här i oktober, november. Oh, när vinterdepressionen i Sverige är ett stort problem. Och så ska alla sitta hemma, får inte träffa sina vänner. Man kanske har blivit varslad också, man är permitterad. Och så sitter man där i sin ganska dåliga arbetsmiljö vid ett köksbord. Mm. Och det haglar ute och det är mörkt i alla dagar.
För det här kan väl ingen av oss tre, så vi behöver inte se oss in på det. Men man kan väl tänka att en permittering, den kan ju inte heller fortlöpa hur länge som helst. Till slut måste det bli en uppsägning, för att det kostar ju miljarder. Förmodligen, säkert. Men där säger du någonting intressant, att när det här började, då var det lite mörkt och kallt. Men för varje vecka som går så blir det varmare och ljusare. Men hoppa då till
tvärtom.
Ja. Oj, Hanna, nu kände jag själv att domen var
på
nu här. Var det domen, vet du, uppenbarelseboken för mig här. Nu landar
jag. Som ringde egentligen.
Oj, vilket mörker det här blev. Tack.
Men ja, då har du fått det.
Ja, nej men det är ju något som jag inte har tänkt på.
Jag såg någon sån här, slask sida på nätet som låtsas att de är en nyhetssida som skrev att julen kan ställas in. Så här. Ja. Och det är klart att inte julen ställs in, för det kan den ju inte. Men påsken ställdes ju in. Alltså, ur kyrkans synvinkel så är det mesta av firandet av påsken ställdes ju in. Vi hade gudstjänster, men inte med människor närvarande, utan med kameror närvarande. Så vi körde ju på nätet och så. Och det är klart att om det verkligen blir så att det här håller i sig ända till december, det här är ju, jag menar, för kyrkan internt så är ju påsken den största. Det är väl ingen tvekan om att påsken är den största helgen. Men samhällets kyrkhelg är ju julen såklart. Mm. Så att en jul helt och hållet utan kyrkogång, det undrar jag hur det kommer att landa. Vi hade 160 personer här för att det var i julottan förra året. Och sen, nej, vi har inget. Vi får titta på julottan på nätet.
Mm.
Alltså det är klart att det...
Men det skulle gå också. Det, ja, men det är ju det.
För, det går, men
det tycker jag är ändå intressant och hoppfullt för mänskligheten. Att vi klarar ju att hoppa över saker. Som vi tänker, alltså i vår... Ja, men vi ska inte vi ska inte fira påsk i kyrkan. Det är ju helt bananas att tänka så. Men det gick ju. Vi sitter ju här. Och det är ju ändå fascinerande att vi är ändå väldigt anpassningsbara liksom.
Mm. Mm.
Såklart
under en viss gräns. Vad säger man, under bilen eller under galgen? Alltså på något vis är det, det här är ju inget som vi vill, utan vi måste. För det var någon, jag fick frågan här, hur kommer det sig att Svenska kyrkan var så snabb på att ställa om? Så att jag hade ju inget val, vad skulle vi göra? Liksom? Vi får inte bjuda in till gudstjänst, men vi vill fortfarande få ut budskapet. Och sen, för att vara helt ärlig, vi måste synas också.
Mm.
Alltså, vi måste visa att kyrkan lever. Och jag fortsätter att få lön, så jag måste åtminstone visa att jag gör något. Mm. Alltså, så den delen finns ju också. Mm. Även det viktigaste såklart är att vi vill fortfarande förkunna evangelium. Och så. Men rent krasst så är det så också att vi måste synas.
Mm. Och det är också lite lätt för oss tre att sitta, för vi är alltså oerhört privilegierade i detta. Alltså, vi har alla tre jobb kvar och sitter i ett fantastiskt samhälle med sjukvård. Så att man var ju så. Vi har ju hittills blivit väldigt lite påverkade. Det är inte så att du har behövt bygga ett sånt där panikrummen med extra syrgas som ska in och som du och familjen kan gömma
dig. Det har jag alltid.
Ja, det tänkte jag. Men jag och Hanna har inte börjat snicka på våra panic rooms så än.
Men i början av corona så dök det upp massa lister. Så här, det här måste du ha hemma för att överleva.
Det stod inte toapapper där. Men
det gjorde inte det, men alla fick panik ändå.
Men vatten fick ett antal dagar.
Ja, och jag gillar ju ut i naturen mycket. Så att jag hade ju i princip allt
just
på den här
det.
Listan.
Ja.
För det var ju
bra förberedd alltså.
Ja, jag har ju liksom gasolbrännare och jag har all mat för vandring. Jag köper ju alltid extra mycket för vandring för att man ska kunna backup mat. Mm. Så jag har ju kvar en massa sådana grejer och äter ju, eller... lagar inte jättemycket mat, vilket gör att jag har ganska bra skafferi, för att jag äter aldrig upp det jag köper när jag väl gör det. Så jag hade det rätt bra, och det var också lite skönt att så här, jag hade nog klarat mig bra.
Ja, just det.
Men
alltså det är ju så, handen på hjärtat, blir det nu inte corona det, men vi ser att det blir som i film en zombie-apokalyps. Då klaras Johanna bäst av oss tre.
Ja, det är
ta med
det,
sina det. Grejer ut i skogen och här sitter vi med en gitarr och podd, tror jag. Klara oss. Inte vi gamla och sega, ta henne, hon är yngre och smarrig som brukarna bryr sig. Fast då är det tvärtom för det. Skit i det. Men jag tror att Hanna ska klara sig bäst i den situationen. Nej, men alltså vi får verkligen hoppas att det är att det här går över snart alltså, för det ju längre desto slitsammare är det när man inte blir när man inte får någon kreativ input och
ja, för det är det som vi har varit inne på också, tror jag, att det här med att träffa sina arbetskamrater, det kan vara skönt ibland att sitta ensam och jobba, absolut, och jag har inget
emot det själv.
När jag väljer själv och när nu sitter jag hemma i min läsfåtölj och jobbar mycket. Det är jätteskönt. Men om jag kommer på en idé så här, vänta, om jag skulle göra så här, om vi skulle göra det här, för första så går det ju inte att göra någonting för att allt är ju nedstängt. Men om jag skulle ha idén, vem ska byta den med liksom? Man kanske kunde ha gått bara ett steg bort i korridoren och frågat någon, vad tror du om det här? Men det går inte nu. Och då ringer man inte för en sån liten grej, eller man skickar ingen mail heller kanske, utan
för där är ju sen, liksom. Där är ju nyckeln till kreativitet. Att man möts. Det är ju där idéer skapas. Alla grejer vi har kommit på läger. Ja, då kanske att jag kommer på, men det här, men då tar jag ju mer. Är det här bra? Och så hittar vi vår form för det. Eller så har du hittat, sådär. Och det är ju så himla, himla svårt. Och det är som du säger, då vill man inte, jag ringer och kollar. För det blir så naturligt. Man går till nästa dörr. Du, jag tänkte på det här. Kan det vara bra? Jag såg en grej igår på vad kyrkan ställer om, som jag varit väldigt glad för. Sen är det tråkigt att behovet finns. Men att att fler har hoppat in som sjukhuspräster. Mm-hmm. Så där det finns sjukhuskyrka så har då, för det är ju så, tror jag, nästan i alla fall, vi säger så för att safea, men är man en sjukhuspräst eller häktespräst så är man ändå kopplad till en församling. För att få den närheten. Mm. Ja, men vi säger att det är så att då säkerligen att de församlingar har skjutit på med mycket fler präster. Och det är för att behovet har varit stort och behovet har varit väldigt stort och är stort hos sjukvårdspersonalen. Mm. Att innan man går hem att man får lägga det hos en ja, själavårdare och sen gå vidare. Mm. Så det har varit mycket beröm för då. Och det är ju sant. Det är jättebra. Om det skulle vara, vi ska gå på annat, men bara så här, om det skulle vara så att var tänker ni att ni skulle kunna gå in nu om vi skulle göra något annat? För jag såg någon så här, var någon, jag tror det, skitsamma, jag tror att personen var plåtslagare. Mm-hmm. Eller det var någonting sånt, och den hade nu gått in i äldrevården. Mm-hmm. Fick en kort kurs liksom. Och man har ju sett där när många av de här flygplans värdinnor och stewards vart permitterat så fick de kortkurser kunna vara i vården och sådär. Mm. Vad skulle ni kunna göra? Det är väl ganska självklart, Kjell. Du får se, men det jag tror det är ju att du har ju sån lång erfarenhet från hemtjänsten.
Ja, och det är ju det som jag skulle göra i så fall. Tänka, för där kan jag visserligen så är det nu ett antal år sedan så att det jobbet ser inte ut som det gjorde när jag hade det. Men det är fortfarande något som jag skulle kunna greja.
Ja.
För jag jobbade 18 år ändå med det. Så att det skulle ju kunna... skulle kunna funka.
Ja, för det, i mitt scenario är det så här, det är en kort tid man hoppar in och gör någonting
för att det
behövs i det för samhällsnyttan liksom. Ja, närmare kanske skulle vara att du kliver in då i sjukhuspräst.
Ja, det utifrån sett kanske, men det är något som jag absolut aldrig skulle vilja vara. Nej. Så att jag skulle hellre jobba i hemtjänsten än vara sjukhus eller häktespräst till exempel. Ja. Så att det skulle fortfarande vara prästerliga uppgifter absolut, men det är inget som jag i första hand skulle jag göra.
Var skulle du kliva på det, Anna?
Ja, jag tänker väl...
bred kompetens. Så att...
Ja, jag har tänkt att så här, jag sökte ju tjänstgöring inom Försvarsmakten för några år sedan. Och kom in som sjukvårdssoldat. Och kan, när det kommer i såna här situationer, tänka att vad synd att jag inte gick den. För hade jag kunnat hjälpa till på riktigt på ett sjukhus just nu. Så det har jag börjat tänka på. Men jag tror att jag hade gjort vad som egentligen.
Ja.
Faktiskt. Kanske sjukhus. Och bara göra de här tråkiga uppgifterna som man inte hinner med.
Ja.
Alltså rengöra, sprita
sånt
saker.
Sånt som vem som helst kan göras utan utbildning. Mer än att man behöver utbildning i sanitär saker. Så, då. Men,
så att de som kan sakerna, de viktiga sakerna så att säga. Att de får göra det och prioritera det. Skulle jag tro.
Ja.
Men jag kan ångra att jag inte har någon mer faktisk kunskap att bidra med.
Ja, just det. På det sättet.
Så.
Jag tänkte lite på det där häromdagen. För när man sitter och diskuterar lite grann. Eller man pratar med någon. Så är det, ja, men vad har du för verksamhet som du skulle kunna tänka dig att starta på något annat sätt igen? Liksom? Och för mig är det att jag har ju ingen verksamhet. Alltså när jag är igång, när allt är som det brukar, så har jag ingen verksamhet. Alltså det jag gör är ju gudstjänster, begravningar, dop, vigslar. Jag har inga samtalsgrupper, jag har liksom, det har jag haft i filmvisning. Men det är en sorts verksamhet trots allt. Men, och det går ju inte att göra nu.
Nej.
Men ja, det skulle vara utomhus då möjligtvis. Nej, men jag kan väl tänka mig att göra ännu fler gudstjänster på nätet. Alltså det är lite så. För det första så trivs jag med det. Jag tycker mycket om att göra det. Nätgudstjänster. Men jag har liksom ingen självklar grej att det här skulle man kunna göra om så att vi kan göra utomhus eller göra med färre personer eller vad det nu är. Så att där känner jag mig lite handikappad jämfört med säkert en del av mina kollegor som ändå har annan typ av verksamhet än vad jag har. Sen är det kanske svårt för dem att dra igång olika samtalsgrupper och vad det kan vara. Men det är ändå något som man kan börja fundera på. Nu är det fint sommar, kan vi sitta ute? Kan vi ha ett möte utomhus liksom, med långt avstånd och så här? Jag har det, ja, vi får ha en gudstjänst utomhus. Det blir den grejen jag kan göra. Så att det här är ju lite grann vilka förutsättningar vi har. Sånt där reflekterar man inte så mycket
över annars, nej.
När
nej.
Allting funkar.
Nej.
Utan då, ja, men det här är det jag gör.
Mm.
Ja, men när du inte får göra precis det du brukar göra, vad gör du då? Ja, inget.
Ja, det vet jag inte. Ja.
Det öppnar också upp för tid till annat på något sätt.
Ja.
Jag och en kollega i vårt distrikt har ju skaffat oss en odling där vi planterar blommor som sen ska bli altarblommorna sen när vi väl får fira mässa. Men, och det är någonting som har varit en dröm, men det har inte riktigt funnits tid för att man har vanlig verksamhet.
Precis.
Och nu finns det tid och möjlighet. Så att, ja, det är ändå, man måste komma ihåg, vad hade jag velat göra i vanliga fall, fast jag hela tiden tänker att det där hinner jag inte, jag får ta en annan gång. Så att jag såg något sånt citat att nu är det upp till bevis för alla människor som säger att det där hinner jag inte med, jag får göra det en annan gång.
Ja, men det är också skrämmande för att likt som ni har gjort det så här då, så passade vi på att måla om. Det är något vi tänkt på länge, så nu är ingen på kontoren, så det var perfekt för vaktmästarna och så. Nu målar vi. Men jag tror också att man sitter där i normaltid sen, det så blir ju. Och så gjorde man inte det där i alla fall som man vet att man skulle ha gjort. Alltså vi har några saker här där projekt som jag bara har väntat, när finns tiden? Men jag känner inte att jag har tiden nu. Och heller, jävligt snabbt, inte mitt eget engagemang för det.
Nej.
Att ta tag i de där sakerna som är faktiskt helt rätt i tid nu. Och sådär. Sen finns det andra som sitter och har mer tid och nu kanske tar tag i. Men jag tror att vi sen sitter där efter och vi hade ju tiden. Varför gjorde vi inte mer?
Men jag läste ju det citatet och då drog igång att jag ska plugga spanska och jag ska plugga
precis. Så att, ja, på ditt personliga plan.
Så, ja, men exakt. Ja,
absolut, absolut. Så är det ju. Jag funderade själv, den frågan ställde till er. Vad skulle jag ha gjort om jag skulle... Och jag hade väl gått in... Ja, det finns ju två, antingen gå in i skolans värld igen.
Ja,
där jag en gång kommer ifrån och kan vara... resurs där. Eller så får jag väl lyfta saker från plats A till B som väger ungefär runt 100 kilo. Det går bra. Det jag kan ju inte alla, så då kan jag kan lyfta. Och vad blir man då? Då blir man en mänsklig gorilla
eller någonting, flyttgubbe kanske.
Ja, men de finns ju. Här skulle jag bara, jag ser mig själv bara som
stå och lyfta saker.
Den här kartongen flyttar runt. Jag tror att jag är mer nyttare i skolans värld.
Det känns som det.
Annars skulle du, för din mentala hälsa inte vara så bra i längden ändå. Stå och flytta kartonger från olika hörn.
Jag hade en för många år sedan så bodde jag i typ ett kollektiv när jag pluggade, eller så studentkorridor heter det i någon form. Och så kom det en liten kille till och flyttade in som inte pluggade, skit samma. Och han då fick jobb som att packa skruv på nätterna. Alltså då kom ett löpande band och så får den på sig och då ska det ligga X, Y, Z och K i påsen och ligger det även A där då, lilla muttern, då ska den bort. Det var allt. Och sen, så, och han var mentalt förstörd.
Tänk
att sitta och du jobbade 8 timmars skift på natten. Och så kommer bara så, ut med det som är defekt och spar resten.
Men varför gör man det på nätterna? Vad hade det?
Ja, det är så jag minns att det var i alla fall.
Jaha.
Det kan vara tidiga morgon. Men det var lite okristliga arbetstider också. Men om det var nätter, om det var började 4 på morgonen kanske.
Jag minns inte. Orimligt.
Ja,
det går bara att packa skruvar på nätterna. Det enda som funkar.
Efterfrågan på skruvar börjar klockan 8 på morgonen.
Nej, när hantverkarna 07:30, då vill de ha skruv.
Fast på andra sidan så går ju de efter en stund och tar kväll. Först måste de hämta en skiftnyckel. Ja. Och sen kommer de tillbaka 5 timmar senare och säger nu tar jag kväll.
Men du vet att det är viktigt med färsk skruv. Glöm aldrig det. Ni vet vad ni hörde först.
Nybakad skruv.
Ska vi ta någon artikel?
Ja, vi är ju nästan färdiga egentligen. Ja. Men
vi tar
kan ta någonting som är lite coronarelaterat.
Ja,
för vi har inte sagt någonting om corona i det här som vi sa.
Får vi med det också?
Ja, men precis. Det här är lite, jag vet inte om jag ska skratta eller tycka att det är fint. Jag tycker nog både och faktiskt.
Ja.
Sankt Johannes kyrka i Malmö sänder live. Och det gör vi ju alla.
Mm.
Men de gör det, de ställer upp kameran, när kyrkan är öppen så ställer de upp kameran och filmar ljusbäraren. Så att det här nya konceptet slow TV, eller slow TV, som de har, den stora älgvandringen som finns på TV, och i radio var det fågelsång en hel natt här i helgen.
Det är ännu dummare. Förlåt, men du är bara... Okej.
Det är bara ugglor. Faktum är att det var en del av kritiken som kom. Det var ju så mycket människor som pratade. Det var på Sveriges Radio och svarade, ja men fåglarna är inte vakna på nätterna. Så att, ja, men vad intressant. Men här, man sänder också, de sänder live på YouTube. Kameran är riktad mot den främre ljusbäraren vid altaret. Om man inte kan gå till sin kyrka kan man ändå få upplevelsen av att vara i kyrkorummet. Man ser lågan fladdra och hör kanske lite ljud i bakgrunden, säger församlingsherde Karin Promell.
Okej, jag tycker att det här är både fint och dumt. Det är dumt, men det är också fint. Vi pratade i förra veckans podd att Valborg inte skulle bli som det var. Mm. Och att du sätter ut en tv-skärm i trädgården med en sån bras-DVD typ.
Ja. Ja,
och jag har också sett nu att Netflix har ett par varianter, tror jag att det är, av brasa. Så, fireplace. Ja, och det här är ju lite samma sak. Om du kan slå på en brasa på en, så här, nu ska jag ha det stämningsfullt. Ja, där får du din ljusbärare och ser. Och du kan tänka att det här ljuset tänder jag nu på det här sättet för X.
Ja, absolut. Nej, jag är väldigt... rörd och skrattlysten.
Ja, men det är kul när du kan kittla flera känslor.
Ja.
Åh, Tegnell!
Ja, sen nu kommer Tegnell här.
Ja, ta något om honom också.
För att det här är så intressant.
Är han kyrklig?
Det vet inte jag det, men han har ställt honom en fråga här i alla fall i kyrkans tidning. För att han säger så här att han tycker inte att man behöver ställa in gudstjänster. Och framförallt tycker han att man behöver absolut inte ställa in barnverksamhet i kyrkan. För att det är ju inte de som är riskgrupperna, barnen och så. Och när det gäller kyrkliga, alltså när det gäller gudstjänsterna, så menar han att det som man ska hålla sig till är 50 människor. Så att man behöver inte ställa in. Och nu är det som jag har sagt förut, att ingen av de kyrkor, nu sitter vi i en kyrka som är annorlunda, men ingen av de kyrkor jag har tjänstgjort i har dragit mer än 50 personer en vanlig söndag. Men däremot på andra helger såklart, men inte på en vanlig söndag, då kommer det inte så många i högmässan. Men det jag tror att Tegnell kanske här inte riktigt känner till är hur vi jobbar i kyrkan, eller vilka som kommer till de gudstjänsterna vi gör i kyrkan. För att det är ju samtidigt så att 70 plus ska inte vara ute, eller de ska inte visa sig ute och inte framförallt umgås med massa andra människor. Och om vi skulle förbjuda 70 plus att komma till våra gudstjänster, så kan vi ju också stänga gudstjänsterna, för då finns det nästan inga. Alltså, det är väldigt stort, det är inte sant.
Nej.
Men det är inte osant heller. Alltså, där jag jobbar, den kyrkan jag jobbar, då skulle vi kanske komma ett par, tre stycken, kanske fem på sin höjd, om ingen fick komma som var över 70 år.
Mm. Och när skulle det vara flera.
Men precis.
Däremot så skulle man ju, helt oprövad tanke, kunna ha, fast det går oss emot, en riktad gudstjänst. Alltså gudstjänsten är ju för alla, och därför känns det så himla fel. Och stor del är 70 plus eller nära i alla fall där. Och då gör en så här, nu har vi bara familjegudstjänst för familjer. Och det har vi ju i liksom så, men då får ändå alla komma. Så det är väl där någonstans det skaver, att kyrkan, gudstjänsten är för alla.
Mm.
Och då gör en gudstjänst där vi faktiskt bjuder in som inte är för alla. Men å andra sidan, är det inte bättre att 30 stycken personer i den åldersgruppen får gudstjänsten, att ingen får det. Mm. Det kan ju jag egentligen tycka är bättre.
Jag tycker det är svårt.
Men det är svårt med exkluderandet.
Ja, jättesvårt
med det. Och som sagt, då ska det också dessutom vara någon sorts generellt att vi gör gudstjänster för yngre men inte för äldre. Och i det distrikt där Hanna och jag jobbar, så skulle det inte komma så många om vi hade bjöd in till den. Alltså det kommer några stycken, men
för andra saker just nu då accepterar man det. Alltså i vissa centrum nu, i olika butiker, så står det någon butiksbeträde vid ingången, och så släpper de in, och så får du vänta, för jag råkar ut för det. Nej, du får inte gå in, du får vänta tills de här har gått ut. Och där köper man. Fine, det är väl bra så. Men i kyrkan skulle det kännas, det känns fel.
Men du kan inte neka någon inträde.
Så länge gudstjänsten firas gudstjänsten, så måste den också vara offentlig på något sätt. Nu har vi
det är så vi säger,
men samtidigt så gör vi så i den här församlingen, så har vi en gudstjänst varje söndag från en kyrka. Mm. Som är, den firas med präst, mm, musiker, kyrkvärd. Men ingen får komma in. Det sitter särskilt en lapp på dörren. Du får inte komma in för att smittorisk. Utan den här livesänds bara då. Så att man, mm, man får bara vara med på avstånd så att säga. Så vis, ja, alla får vara med men ingen får vara närvarande i lokalen så att säga. Men, ja.
Och det är ju mer rimligt, mm, än att säga att ni får komma
men inte
och ni får inte komma. Det för mig blir en jättekonstig bild av kyrkan. Mm. Att ja, även om det, vi ska försöka göra det för folks bästa så blir det svårt, tycker jag.
Det jag kan tycka är skönt i det här, för att det vi tar beslut om, det är ju inte, det är inte på Tegnell-nivå med restriktioner, utan vi följer ju anvisningar. Vad vill jag säga? Jo, att med facit i hand sen så kommer vi kunna säga så här, okej, vi var lite, kanske eventuellt fånigt hårda, mm, kanske fel ord, men vi var väldigt, eller så var vi, ja, men ingen vet ju nu vad som är rätt eller fel. Alltså när vi började podda om i coronatid för, ingen aning, 5 veckor sedan, 6 veckor sedan. Ja, ja. Mm. Då satt både du och jag, så 7 veckor sedan kanske, corona som var då i Kina. Det är väl som en vanlig förkylning. Jag är inte orolig. Någonting sånt där. Vi är inte oroliga. Och sen ökar det varje vecka. Och sen, gudstjänsterna kommer vara. Nu ska vi inte ha gudstjänster live liksom. Mm. Det är det sista som kommer lämna oss. Så att, man vet inte. Det tycker jag också är ganska skönt att... Vi vet inte vad som är rätt och, rätt och fel. Liksom.
För mig, när påsken inte ställdes in, för det gjorde den inte. Men när vi ändrade vårt egna upplägg kring påsken. Då blev det jobbigt i mitt huvud. För då var det så här, det här är det viktigaste vi firar.
Mm. Ja, verkligen.
Och att vi inte firar det, då blev det okej. Okay, nu är det nu verkligen, allvar, verkligen liksom, på riktigt. Mm. Mm. För att jag trodde inte att det skulle... Jag trodde inte det skulle hända, nej, i kyrkan.
Nej. Att vi bara helt... Tänk för ett år sedan om någon har sagt nästa år kommer in och fira påsken på samma sätt i kyrkan. Mm. Är du dum? Det är klart, det är det viktigaste i hela...
Hade den här personen som vi inledde med ringt dig för ett år sedan och sagt om ett år kommer det inte vara, då hade du tagit upp det här ringde mig, då hade vi sagt dumt.
Ja.
Det är klart det kommer göra.
Ja. Så att det är verkligen helt nytt.
Yes. Unni, vi kastar oss på en andakt.
Vi kastar oss på andakten. Och då är det kommande söndag, femte söndagen i påsktiden, och temat eller rubriken är att växa i tro. Och då läser jag ur Johannes evangelium, och då får vi se hur mycket ni förstår av denna text som jag läste en gång innan här också. Jesus sa, jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i mitt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning.
Ja, men det var ju glasklart. Då går vi på psalm. Så lyder Herrens ord. Lovad var du, Kristus. Tack. Det var ju glasklart ju. Det var inga vändningar.
Nej, det är inget att diskutera.
Det är alltså. Jag fastnade någonstans där redan på ditt i mitt och mitt i ditt. Och sen var det bara...
Sen blev det bara värre.
Jag tänker alltid när jag lyssnar på Jonas, när du läser, när vi har Johannes. Jag är ju med. Så jag är ju med 3 första raderna. Då känner jag, nu håller jag isär det här. Ja. Och sen bara... Tjuff, iväg.
Ja. Egentligen skulle det vara så att perikoperna, som det heter, de här textstyckena som man har valt ut för att läsas på söndagarna, de skulle ju vara ungefär en tredjedel så korta när det var Johannes som när det var Markus. Men så är det ju inte, utan de är väldigt långa. Men det handlar ju om, jag tänker att man förbereder sig här inför Kristi himmelfärd egentligen, att Jesus lämnar lärjungarna,
yes,
och ber Gud ta hand om dem helt enkelt. Så långt har väl förstått. Jag har gett dem ditt ord. Världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen. Ja, så det låter märkligt. Men jag tänker att det är...
Ja, det var där någonstans jag försvann.
Du kom så långt, ja.
Det är inte lätt.
Hur långt kommer du?
Jag tänker, som kristen i det här sammanhanget, eller ja, och kanske inte så mycket i våra dagar, så är det ju inte en lätt sak att vara kristen. Liksom. Det fanns förföljelser och så. Det var under lång, lång tid förbjudet att vara kristen. Det är det fortfarande på vissa ställen, men mer allmänt. Så det är väl det handlar om här. Jesus pratar om att han förstår att de människor som är kvar när han lämnar jorden, de kommer att få det väldigt svårt. Och han ber Gud ta hand om dem. Och det hoppas vi att Gud fortfarande gör. För att vi har ju inte... Hade vi haft Jesus hos oss, om Jesus satt här i en stol, så vore det lättare att liksom... Dels skulle man vara tryggare, tror jag. Men också veta, man skulle förstå kanske mer. Man kunde fråga Jesus själv, men vad menar du med det här egentligen? Menar du verkligen att vi ska komma och sorteras, att jätterna och fåren, och att en kommer till helvetet och någon kommer upp till Gud? Och så här. Och då skulle han ju säga, nej, så menar jag inte. Jag hoppas jag. Eller så ska han säga, ja, så är det. Men då, hur som helst, så visste vi då. Men det är inte så himla lätt att fortsätta och följa det här när vi inte kan fråga rent ut. Liksom. Så att det är fortfarande svårt på det sättet, så kan det vara svårt att vara kristen. Även i vårt land som ändå är väldigt tillåtande. Så att säga.
På ett sätt, ja.
På ett sätt.
Ja. Vad vill du sjunga för oss?
Jag vill sjunga en psalm som var nummer 219 och heter Jag skulle vilja våga tro.
Är det tvåstämmigt idag då? Men det är Johanna, får vi se.
Jag skulle vilja våga tro att någon har mig kär. Jag skulle vilja våga tro att Gud kan vara här. Jag skulle vilja våga tro att kärlek är den makt som ändå världen bär. Jag skulle gärna vilja tro, men vem törs göra så? Jag skulle gärna vilja be, men vem kan bönen nå? Jag skulle gärna vilja tro att någon ser den mening jag ej fattar med. Jag skulle vilja våga tro att någon ser all nöd. Jag skulle vilja våga tro att Gud finns bortom död. Jag skulle vilja våga tro att någon fanns som ville att jag vore hans. Jag skulle vilja våga tro, jag kan ju inte mer. Som kornet väntar tid att gro, att livets under sker. Så väntar jag och längtar jag att jag skall få den tro jag inte själv kan nå.
Tack, Kjell.
Tack, tack.
Vackert som alltid. Tack, Svenska kyrkans Sollentunas kommunikationsenhet, för att ni är med oss på denna resa. Tack, Hanna.
Tack för att jag fick vara med.
Kul. Det gav ny energi, tycker jag, in i podden. Stort tack för det.
Verkligen. Tack. Vi hör av oss nästa gång vi inte har något att säga.
Då ställer jag upp.
Ja, om två veckor.
Då är jag tillbaka.
Då är jag tillbaka. Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi på nätet. Vi hörs här, och en dag så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!
Hej då!